Svensk slavhandel har blivit en brännande fråga i svensk samtidsdebatt, men både skildringarna och slutsatserna går isär. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och folkbildare. Den svenska slavhandeln under 16, 17 och början av 1800-talet väcker med rätta avsky. Men hur såg slavhandeln egentligen ut? Vilken bild målas upp, och vad säger denna bild om vår samtid? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Att göra en ny aktuell film varenda vecka är endast möjligt tack vare ert fortsatt generösa stöd, så ett stort stort tack till alla er som är med och stöttar! Prenumerera på min YouTube-kanal gör du med fördel här nedanför om du inte redan har gjort det. Se även till att klicka i den där superbizarra klockikonen och prenumerera på mitt veckobrev, så missar du inte när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med obeveklig beslutsamhet varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om förtryck, förmögenheter och förväxlingar. Häng med! Den som förnekar andra frihet förtjänar den inte själv, löd en av president Abraham Lincolns mest slagkraftiga deviser under de politiska strider som föregick slaveriets avskaffande i Amerika. Frihetsfrågan är alltjämt central i samtalet om den mänskliga civilisationen, och dess komplexitet skönjs genom de många uttryck den tar. Är frihet avsaknad av tvång, rätten till välfärdsstatens frukter, eller utrymme för att för egen maskin bli rik? Är frihet att slippa, att kunna, eller att vara? Om dessa definitioner tvistar de lärde sedan tidernas begynnelse, men klart för alla och en var är att slaveri är ett av de mest barbariska övergrepp som en människa kan utsättas för. Föreställningen att ett annat liv står att ägas och förbrukas som en vara är inte bara vämjelig och omoralisk, utan även djupt tragisk och ytterst destruktiv för alla inblandade parter, i alla fall om man inte har ett bra stoppord. Vreden mot och uppmärksamheten på slaveriets förbrytelser är således inte bara begriplig och angelägen, den är också ett nödvärn mot ett samhälleligt förfall till förtryck och barbari. Men även rättfärdighetens försvar riskerar att degenerera till sin motsats om dess framställning leder tanken fel. Den globalt uppflammade proteströrelsen Black Lives Matter har skapat en högkonjunktur för krönikor om förtryck och raskonflikter världen över, och Sverige är inget undantag. De svenska uttolkningarna ger vid handen att Sverige har skott sig på en omfattande och institutionaliserad slavhandel som vi nu måste göra upp med den underförstådda uppmaningen att visa lyhördhet inför det så kallade postkoloniala perspektivet. Postkolonial teori är ett forskningsfält som studerar den europeiska kolonialismens kvarvarande effekter. Ambitionen är att härleda olika typer av samhällsproblem till förtryckande maktstrukturer som upprättades under kolonialväldet. Många postkoloniala analyser bygger på marxistisk teoribildning och har stora likheter med de tankefigurer som framförs inom postmodern och poststrukturalistisk samhällsteori. Kortfattat kan man säga att den postkoloniala teorin menar att den eurocentriska kulturen, med den vite mannen som norm, medvetet och omedvetet ännu avfärdar de forna koloniernas kulturer som primitiva, okunniga och i behov av styrning, genom vad som ibland kallas den koloniala blicken. Den indisk-engelske professorn Sudhanshu Kumar beskriver i sin uppsats Politics of Cultural Dehumanization syftet med postkoloniala studier som: "Syftet med postkoloniala studier är att redogöra för och att bekämpa de kvarvarande effekterna av kolonialismen på de folk som en gång styrdes av moderlandet. Postkolonialismens syfte är alltså enligt Kumar inte att i första hand inhämta kunskap, utan att redogöra för och bekämpa oönskade attityder, vilket gör detta forskningsfält uttalat aktivistiskt i högre grad än analytiskt. Samtidigt framhåller undersökningen World Value Survey Sverige som världens i särklass minst rasistiska land, tätt följt av bland annat de forna kolonialmakterna USA och Storbritannien. Detta förmildrar på inget sätt de groteska övergrepp som kolonialmakterna har utövat, men försvaret för de västerländska demokratiernas tolerans hänger på att inte i välmening ge vika för identitetspolitiska och kollektivistiska verklighetsbeskrivningar som riskerar att slänga ut den toleranta babyn med det apologetiska badvattnet. För att rätta till några vanliga missuppfattningar har jag därför gått igenom ett par populära debattkrönikor på detta ämne och jämfört dem med tillgänglig historieforskning. Nu, mina damer och herrar, är det dags för det olönsamma förtryckets historia. Det svenska förtrycket har långa rötter. Under nordisk järnålder och medeltid var svenskarna kända för sin handel med slavar i östled, och under vikingatiden hade Sverige ett ekonomiskt system som till stora delar var byggt på trälar. Trälarnas liv har i modern tid bland annat skildrats av författaren Sven Bernström, som i en hel serie ungdomsböcker publicerade mellan åren 1973 och 1981 använde detta tema för vad han enligt egen utsago såg som en uppvisning i klasskamp genom historien. Bernström var en oerhört produktiv författare och ägnade större delen av sitt författarskap åt politisk ungdomslitteratur, med ambitionen att skänka den kommande generationen socialistisk insikt och politisk instinkt. I boken De hemligas ö från 1966 använder Bernström skeppsbrottstemat för att visa hur man bygger ett socialistiskt samhälle. I Resa på okänd planet gör han samma sak med science fiction-genren, och i Kamrat Jesus från 1971 är det evangelietexterna som socialiseras. Det är i detta ljus Bernströms berättelse om trälarna måste förstås. Slaveriet används rent instrumentellt som ett tema bland många andra för att framhäva socialismens förtjänster och det borgerliga samhällets förtryck. För i ingen av Bernströms böcker om trälar omnämns det faktum att träldömet själv dog på grund av olönsamhet, långt före att det av kung Magnus Eriksson formellt avskaffades år 1335. Det visade sig nämligen ekonomiskt mer lönsamt att betala självförsörjande lantarbetare än att behöva ansvara för ofria personers liv och uppehälle. Och samma läxa skulle återigen uppenbaras under kolonialismen. Förtryck är inte bara moraliskt förkastligt, det är helt enkelt inte heller långsiktigt lönsamt. Denna aspekt på förtryck intresserade inte Sven Bernström, av samma anledning som det inte intresserar de skribenter som idag ondgör sig över den svenska kolonialistiska slavhandeln. För det kullkastar argumenten för storskaliga ideologiska ingrepp i världsekonomin. Den första svenska koloniala slavhandeln pågick under en period på 13 år och bedrevs mellan 1650 och 1663 av den holländska handelsmannen Louis de Geer. Slavhandel var redan då förbjudet i Sverige, men staten saknade rättsliga redskap för att förhindra enskilda verksamheter från att bedriva handel i andra delar av världen i enlighet med lokala lagar. De Geer skickade 1646 ett svenskt fartyg lastat med vapen, verktyg och ylle till Nigeria, där varorna byttes mot elfenben, bomull och 200 slavar. Denna last gick sedan vidare till västindiska Barbados, där den i sin tur byttes mot socker, vilket skapade en enorm vinst när det såldes på den europeiska marknaden. För att förstå lönsamhetsaspekten här kan man föreställa sig en byteshandel där man på mer eller mindre laglig väg kunde förvandla ett ton lump till ett ton kokain eller någonting liknande i modern tid. Detta drog till sig politisk uppmärksamhet, och i hopp om betydande tull- och skatteintäkter gav drottning Kristina de Geer tillstånd att bilda det privatägda företaget Afrika-kompaniet. Afrika-kompaniet försökte under en period att upprepa den inledande handelsframgången genom att bedriva slavhandel med krigsfångar som man köpte från sin besittning i Cabo Corso på Guldkusten. Afrika-kompaniet misslyckades dock med att nå köpare för dessa slavar i Amerika, vilket ledde till att man snabbt övergav slavhandeln för att istället fokusera på bilateral varuhandel direkt mellan Sverige och Afrika. 1663 förlorade man slutligen besittningen i Cabo Corso till Holland, vilket markerade slutpunkten för de svenska handelsförbindelserna med Afrika. Under Afrika-kompaniets 13 aktiva år kan man beräkna att de totalt medverkade till försäljning av några hundratal slavar, men det kvarstår en del arkivforskning för att fastställa det exakta resultatet. 120 år senare gjordes nästa försök. Den svenska kronan hade noterat de mycket stora vinster som neutrala frihamnar i Västindien hade gjort under det nordamerikanska frihetskriget. Med ambitionen att ta del av dessa vinster lyckades Gustav III år 1784 byta till sig den lilla ön Saint-Barthélemy från Frankrike i utbyte mot att fransmännen fick handelsrättigheter i Göteborg. Ett nytt bolag upprättades under namnet Västindiska kompaniet, vari kungen själv var delägare. Det Västindiska kompaniet agerade frihamn för alla möjliga typer av varor, och det skulle dröja 20 år innan företaget även började laborera med småskalig slavhandel. Emory University i Atlanta har i sin stora Transatlantic Slave Trade Database gjort världens mest omfattande kartläggning av den transatlantiska slavhandeln. Man har i denna databas loggat alla kända slavtransporter som ägde rum från 1600-talet fram till 1800-talets mitt. Av de totalt 36 110 identifierade transporterna gick endast 16 under svensk flagg. Den svenska delen av den transatlantiska slavhandeln uppgick således till mindre än en halv promille av den sammanlagda volymen, och var så minimal att Sverige inte förrän alldeles nyligen ens gick att söka på i databasen. Som slavhandelsnation var Sverige ingenting annat än ett fullständigt fiasko.
We haven't made any money!
Intäkterna från den för Sverige olönsamma slavhandeln upphörde definitivt 1813, då all slavhandel förbjöds inom det svenska rikets besittningar. Saint-Barthélemy utgjorde sammantaget en ekonomisk belastning för den svenska kronan, då ständiga bidrag måste betalas ut för att hålla ön på fötter. Öns kvarvarande befolkning, huvudsakligen engelsmän och fransmän som ägde egna slavar, fasade gradvis ut dessa genom frigivningar. En proposition för det slutliga avskaffandet av slavar på Saint-Barthélemy gick igenom riksdagen år 1844, och tre år senare sköt man till kapital för att lösa ut de kvarvarande 523 slavarna från sina franska och brittiska ägare. Och med detta avslutades ett beklagligt kapitel i den svenska historien. Kännetecknande för den svenska slavhandeln var dess begränsade omfattning, dess olönsamhet, samt att den aldrig bedrevs av den svenska staten utan endast genom privata företag. Sammantaget tyder det mesta på att slavhandeln som helhet, precis som Sveriges övriga kolonier, var en förlustaffär. För varken under träldom eller kolonialism är förtryck lönsamt. Att även ett mycket ringa slaveri är helt förkastligt är ställt utom allt tvivel. Men det saknas, som jag nyss visat, historiska belägg för att kunna beslå Sverige med någon betydande skuld i just detta hänseende. Bilden av ett förskräckligt förtryckande svenskt förflutet är alltså svår att skapa, men är ur postkolonialt perspektiv nödvändig för att kunna inkludera Sverige i sin kritik. Längst i just denna ambition går kvällstidningen Expressens eldfängda kulturskribent Bilan Osman, som anför att Sverige tillsammans med Danmark skeppade 100 000 slavar till Amerika. Detta är en sanning med en mycket stor modifikation. Privatägda svenska fartyg skeppade totalt sett 1 704 slavar till Amerika, medan danska fartyg skeppade över 100 000. Jämförelsen är ungefär som att göra ett skånskt källarföretag som utvecklat en webbläsarplugin för Google Chrome ansvariga för företaget Googles inflytande på världsekonomin. Det är tekniskt möjligt att framställa det på detta vis, men det är uppsåtligen missledande. Expressen-krönikören Lars Lindström, tidigare mest känd för sin framåtlutade hållning i modefrågor, vill inte heller missa det postkoloniala tåget. Han gör en rewrite på en SVT-text om Sveriges slavhistoria från 2013, men tillfogar även en skildring av slaveriets vidrighet som han hämtat ur den skönlitterära boken 1794, med slutpläderingen: "Vi vet att det var så. Vi borde ta chansen nu, förkovra oss och offentligt säga förlåt." Popjournalisten Jan Gradvall skriver konstigt nog samma text som Lindström, men byter ut skönlitteraturen mot en uppmaning att svensk TV borde göra en version av New York Times satsning The 1619 Project. The 1619 Project är en Times-satsning som inleddes 2019 med syftet att skildra det amerikanska slaveriets historia. Projektet tilldelades 2020 års Pulitzerpris, men har samtidigt sågats som kontrafaktisk historierevisionism av många historiker. Påståendet att det amerikanska frihetskriget mot britterna till exempel inleddes för att försvara slaveriet är direkt felaktigt, och publicerades trots projektets egna faktagranskares invändningar. Detta är inte att förminska slaveriets fasor, eller den kritik som bör riktas mot företeelser som dessa, men tvärtom bidrar överdrifter, cherrypicking och rena falsarier till att underminera en legitim och vederhäftig kritik. Detta är konsekvensen av ett forskningsfält som självdefinierar som aktivistiskt i högre grad än som analytiskt. Den gemensamma nämnaren för all denna kritik är nämligen ambitionen att kollektivt skuldbelägga samhällsgrupper som anses privilegierade. De västerländska samhällenas välstånd påstås felaktigt springa ur förtryck och stöld, med målet att den postkoloniala teorins marxistiska modeller legitimt ska kunna tillämpas för att ingripa i det ekonomiska systemet och korrigera förtryckets orättvisor. Men oavsett om du kallar dig själv för poststrukturalist och bekämpar könsnormer, postmodernist och slåss för den intersektionella maktanalysen, eller om du beskriver dig som postkolonial teoretiker i kamp mot den koloniala blicken, så är det alltid samma gamla marxism som ligger och väntar under ytan. Och marxismen har historiskt aldrig åstadkommit något annat än fattigdom, övergrepp och folkmord, vilket är precis de orättvisor som dess företrädare säger sig vilja bekämpa. För den som i sanning vill förhindra förtryckets fasor bör bekämpa just de kollektivistiska tankefigurer som indelar människor i olika grupper med olika rättigheter, och istället verka för en fri marknad med fritt ägande och med fria individer. Tycker du att individuell konstruktivitet är viktigare än kollektivt skuldbeläggande? I så fall så tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är igång. Har du egna perspektiv på förtryck och hur det kan undvikas? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar alla respektfulla kommentarer. Men var snälla och håll er till ämnet, och var alltid artiga mot varandra, även mot era meningsmotståndare. Jag accepterar inte rasism, aggression eller personpåhopp i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att ni respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, Och jag betraktar laissez-faire-kapitalism som förtryckets bästa motmedel. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.